Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till Body and Soul Care podcast med mig Josefin Dahlberg. I den här podden så pratar jag om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag för att hjälpa oss själva att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi igång. Välkommen Karin.
Tack.
Fint att se dig.
Detsamma.
Och du kommer hit alldeles liksom solbränd och härlig från Indien. Nästan nyinkommen.
Ja, nästan nyinkommen, ja.
Och du var där i 6 veckor.
Ja, jättehärligt. Har yogat hela tiden och Wow. Svettats.
Ja, jag kan tänka mig.
Och det är ju så himla bra.
Det är ju det. Mm. Vi svettas lite för lite.
Mm. Man ska ju ha typ en genomsnittning om dagen.
Eller något. Ja. Det behöver jag komma upp i. Och vi kommer komma in på lite mer bra handfasta tips som kommer direkt när man pratar med dig. Jag älskar det. Du är ju en väldigt stor inspirationskälla för mig.
Åh, vad kul.
Och väldigt många andra. Du delar ju så mycket inspiration både på din Instagram och i alla dina olika böcker. Jag frågade ju innan här, hur många böcker är det? Och det var 17 stycken.
Mm.
Det är otroligt.
Mm, det är otroligt. Faktiskt, när man tänker efter själv. Ja.
Ja, det är fantastiskt. Men innan jag ska fråga dig om din första bok så kan vi bara dra tillbaka bandet. Mm. Då. Var började hela den här hälsoresan och när liksom förstod du hur viktigt det är att ta hand om sig själv?
Jag tror att jag alltid har varit hälsointresserad. Jag liksom blev vegetarian tidigt. Jag började med yoga när jag var 15 första gången.
Hur kom du i kontakt med den då?
Jag har en äldre syster och hon var vegetarian och hon tog med mig på yoga till en som hette Bert Yoga Jonsson. Sen hette han Bert Yogsson. Och han var väl liksom, det här är ju på 70-talet.
Wow.
Han var ju då, kan man väl säga, yogans it-boy då. Han var med
i
tv och lite så här. Och han hade en lokal på Bergsundsgatan.
Aha.
Så han fortsatte. Jag tror att han dog för bara några år sedan, men han höll på ända in i liksom, långt in i sin ålderdom,
wow,
som jag har förstått det. Ja.
Ja, för jag tänker att då på 70-talet, så, jag menar idag finns det yogastudios lite överallt, men då kunde det inte funnits många alls. Hur var det då att börja med det, och var det direkt att du kände att så här, wow, det här var en aha-upplevelse?
Det var absolut inte vad jag tyckte, så här, wow. Jag tyckte, han hade ju rökelser och jag tyckte att det luktade kiss. Det var liksom inte min, så här, jag bara, ska man behöva göra det här? Och sen drog han in mig i olika rörelser, så här. Men jag tyckte det var härligt att göra någonting med min syster. Men kanske var det någonting ändå, för att alltså på 70-talet så var det liksom gröna vågen, det var ju det här med att man skulle liksom, lite saker som kanske skulle komma tillbaka nu, så här, håll Sverige rent, att man plockade skräp, man gick ut med skolan och plockade skräp, man var väldigt, väldigt så här, noga med att ja, släcka lampor, inte duscha varje dag eller bada och sådana saker, så att man verkligen var rädd om ja, energin, miljön och allting så. Men sen så kom ju då 80-talet som var något helt annat. Och då, ja, då var jag liksom ute på arbetsmarknaden och levde min stress. Och ja, stressade väl typ nästan ihjäl mig så.
Och hade du tappat yogan då, eller fanns det mer dig?
Nej, men jag hade tappat yogan. Men då höll man väl på så här, alltså man stresstränade. Man gick in och så här aerobik och alla såna där typer av träning som liksom passade in på det sättet som vi redan, liksom att man hastar på saker. Som,
allt var högt tempo.
Allt var högt tempo. Och det, jag kan nästan säga så här, jag är liksom marinerad i det. Så det har ju också varit en resa att hitta tillbaka till något annat. Att det finns... ja, att det finns ett annat sätt att leva på, helt enkelt. Mm. Som är ju då... Jag är då inte en soft girl, men jag kanske borde vara en soft lady eller något sånt där.
Ändå härligt, det jag. Ja, men det tar ju... Vi pratade lite om det innan. När vårt system är i den här stressen så tar det ju ganska bra tag innan man liksom lär om kroppen och kommer in i det här lugna. Jag känner det själv, alltså när jag försöker dra ner på tempot nu, att... Det går inte från en dag till en annan.
Nej, nej, nej.
Det är ett långt jobb. Men okej, okay, så då stressade du mycket. Och vad fick dig sen att liksom...
Jag jobbade ju i media. Jag jobbade i media och jag är ju journalist i grunden. Och sådär. Så att jag skrev liksom så här feature, jag skrev relationsgrejer i tidningar. Och jobbade med det på tv. Jag hade också faktiskt ett hälsoprogram. Och det här är då... Ja, det här måste ju typ ha varit... När kan det här ha varit? 93, eller jag vet inte, som hette Hälsa Nu. Då jag fick intervjua en massa så här hälsogurus runt om och göra liksom experter och lite så. Det var ett kul program. Det fanns ju en kanal som hette K-World, som var kunskapskanalen. Mm. Den var också lite för tidig. Det var Maria Borelius bland annat och Annie Wigelius som höll i den. Den var för tidig, helt enkelt. För den fanns ju också på nätet. Så det var liksom en...
Jag känner att jag vill se det här programmet nu. Kan vi inte göra en liksom uppdaterad version? Det hade ju varit
Det var väldigt roligt. Jag tror att jag liksom vaggades in lite grann i det. Jag träffade ju som Sanna Edin och många så här, Martin Ingvar, flera så här experter som uttalar sig nu och så om viktiga saker, om hur man ska må bättre. Men sen hittade jag yogan. Då var jag 36 och började med Ashtanga yoga. Jag hade ju hittat yoga lite innan, men det var liksom inte någon form som jag blev så där förtjust i. För jag tror också att när man lever ett sånt där snabbt tempo kan man behöva någonting riktigt fysiskt för att bara landa. Så Ashtanga yoga är ju det. Den är ju väldigt fysisk. Den plattar ju till en, man orkar ju inte så mycket mer då till en början. Sen blir det ju något på ett annat sätt. Men då för mig var det bara så att det samlade ihop allting. Och då började jag väl mer och mer gå in mot något mera hälsosamt. Så då gav jag liksom ut min första yogabok 2008. 2003 kom den första yoga-DVD. Jag gjorde ju massa sådana saker.
Wow. Ja. Det är ju så häftigt. Okej, okay, så första boken var om yoga?
Nej, det var inte min första bok. Min första bok var en lättläst bok. Och det var faktiskt 3 eller 4 av mina böcker var lättlästa. Och det tyckte jag var ett bra sätt faktiskt att lära sig skriva lättläst. För att det tror jag har haft med mig sen fortsättningsvis då, när jag skrivit mina böcker. Att skriva böcker... Om det är ett ämne, om det är någonting som är svårt, som liksom, men lymfsystemet, sköldkörteln eller något sånt. De ämnena som jag har skrivit böcker om. För att man ska förstå det så vill man ju göra det lättläst och lättförståeligt. Jag tror att det har nog varit mitt driv faktiskt. Mm. Att det inte ska vara så där svårt så att man behöver vara liksom typ läkare eller expert, så där, typ forskare för att kunna förstå en text.
Nej, men alltså jag håller helt med, och det är det som jag också älskar med att liksom det content du skapar och mycket av det som jag gör, att man försöker få ut det till en massa, för både du och jag har ju det här intresset så vi kan nörda in oss på det, men de allra flesta har ju varken tiden eller kanske orken eller lusten att göra det, så att förmedla det vidare, det är ju verkligen så viktigt. Och när du skrev de här första böckerna, vad fick du för respons?
Jag skrev bland annat om sex för utvecklingsstörda. Man säger ju inte utvecklingsstörda, men det gjorde man då. Men nu säger man ju funktionsvariabler. Så. Jag jobbade länge som ung när jag liksom pluggade och sådär. Dels på kollo för barn med Down syndrom och så. Och då blev mina böcker, handlade mycket om och riktade sig just till personer som har det liksom svårare att liksom läsa en text eller förstå eller ta in och sådär. Och sen blev ju då den första boken då, handlade ju om yoga. Yoga för kvinnor. Och det är också någonting som jag tänker så här, den kom ut 2008 och den är egentligen högst aktuell, för då var det inte heller någon som pratade om så här, ja, men, för jag tyckte när jag började med yoga att den var liksom nästan lite militärisk. Och att den inte passade in min liksom min rytm, min kropp och allt det här. Men nu har ju inte jag mens längre, för jag är ju förbi, för jag är ju så pass gammal. Men då var jag ju mitt uppe i allt det där. Så då gjorde jag en bok som var som yoga för kvinnor, och då började den med mens, PMS, vilken yoga man kan göra för att liksom underlätta och för göra det enklare så att man mår bättre. Efter mens så kom också den unga kvinnan som lever sin stress, som också kanske studerar, jobbar, alltså allt det här. Och efter det gravid, och då hade vi, och det var alla som var med i boken var också yogalärare, så då var det en yogalärare som var, hon var gravid, och sen var nästa kapitel handlade om efter man har fött och hur man kan jobba med det. Sen var det 40 plus kvinnan, och då var ju jag då 40, så då var det jag, och hur man är, var man är någonstans där, de är ju på gång mot klimakteriet och så här. Och sen var det klimakteriet och sen att åldras med yoga. Så täckte liksom upp en kvinnas olika skeden.
Wow, det var ju, vad fint. Ja. Den här boken måste, finns den fortfarande att köpa?
Ja, du ska få den av mig. Ja, men det som var väldigt roligt var det här, den gavs ut på Norstedts. Den gavs ut i många flera år och gavs också ut i USA och i Finland och så att, ja, den översattes. Men det gavs ut i olika liksom format, så både liksom större, mindre och pocket och så. Men när jag skulle göra den så sa jag att jag skulle jättegärna vilja få in liksom mat och hur man tänker kring mat och liksom livsstil. Och de bara, nej, det är, så gör man inte böcker. Och liksom, det var inte så, nej, inte vegetariskt, nej, det går inte. Och det var inget bra alls. Och så bara, nu, så bara, ja, men det är ju precis det som är det som säljer. Det är ju livsstil.
Ja, men du var för tidig.
Ja, men det är ju det som är så dumt med mig. Ja. Jag är oftast lite för tidig.
Ja, men det är väl din nyfikenhet då, som gör att du upptäcker saker tidigt. Och var tror du den kommer ifrån?
Nej, men man blir ju inte journalist för intet. Det är ju för att man har en nyfikenhet, för att man vill veta mer, man vill ta reda på saker. Och man är liksom, Jag är alldeles för nyfiken. Jag kan liksom säga, har du träffat den personen? Då kan jag börja googla på den personen. Fast jag inte ens vet vem den är. För att jag tycker att det är så här, det blir spännande. Man gör, alltså, ja, jag kanske skulle bli det eller detektiv.
Det var så
samma.
Men du, och sen så har ju du har haft en lång resa då med hälsan. Du har haft olika, studerat olika typer utav, som vi var inne på, lymfsystemet, och det ska vi prata mycket om. Men sen har ju du varit sjuk också.
Mm.
Vill du, när hände det i livet?
2012. Ja, och det är så här, det var väl precis då jag liksom gick in i klimakteriet, tänker jag. Och då kan ju hormoner och sånt spela lite spratt om man inte har koll på det. Vilket jag ju då inte hade, och vilket inte många hade då heller, 2012. Det är ju först nu som vi har börjat prata om det här. Och då diagnostiserades jag med hormonell och inflammatorisk bröstcancer, som är ju en ganska aggressiv form, eftersom att inflammatoriskt då, det är ju i hela kroppen då. Så då blev det en ganska tuff resa. Jag tror att jag höll på i 9 månader, jag kände som typ var gravid med de här olika behandlingarna. Så det var cellgifter, operation av hela mitt högra bröst och 17 lymfnoder, strålning varje dag i 5 veckor. Och sen fortsatte jag med, jag skulle ha tagit 17 herceptinbehandlingar, men det blev bara 11 för att hjärtat inte orkade med. Så det var ju de verkligen smällde på ordentligt, vilket de gör med liksom kvinnor som är i den åldern också. För att man tänker att man vill verkligen ta död på det som är.
Mm.
Alltså det var en tuff resa, och man tänker så här, nu ska jag komma tillbaka, och då kommer biverkningarna. Och biverkningarna var ju dels då så här hjärtsvikt som kom, som jag då läkte genom att äta Q10 istället för att ta de medicin som den hjärtläkaren då.
Och hur visste du vad du skulle ta då? Fick du någon...
För att det som hände var att när jag fick cancer så var jag... Jag började skriva en blogg då. Eller jag hade skrivit en blogg, men, och den var väl inte så där väldigt... Det var inte jättemånga som läste den just då. Men när jag fick cancer, då hade jag också en yogastudio i Båsta. Och jag fick besked om cancer på dagen innan midsommarafton 2012. Och på måndagen därefter, det här var ju en torsdag, på måndagen därefter skulle alla mina klasser börja där i Båsta. Så ett sätt för mig var då att skriva i bloggen att jag har fått cancer, fan så här. Och sen blev det ett sätt också att hela tiden nå ut. För att när jag skrev på bloggen vad som hände och hur jag mådde och vilka behandlingar jag precis gick igenom och så här, behövde inte jag sitta i telefon och uppdatera alla liksom vänner, familj och så. Utan då kunde de läsa och så kunde vi prata om sånt som liksom, att inte lägga energi på att prata om sjuk... Alltså nu tänker jag inte... Klart att man ska kunna prata om sin sjukdom och vara ledsen och allt. Och det var jag absolut. Men att inte prata samma. Så det var ett bra sätt för mig att liksom...
För vad tänker du att det kan ge när man pratar mycket om det?
Alltså om man
tänker att det kan bli en negativ effekt?
Jag tänker nog att om man bara snör in på sånt som är... ett ens dålig mående och fastnar i det. Ja, vad vet jag. Men det är kanske inte... Jag tror inte att det är bra. Dessutom så mår man ju inte bra själv. När man ältar saker. När man är ner och grottar. Så att, jag tycker att man ska liksom... För mig var det viktigt att dels känna igenom. Vara gråta, vara ledsen, arg, allt så. Men sen också skratta. För att man kan liksom skratta mitt i skiten och så. Jag brukar säga att jag är jättebra på att sätta guldkant på skit. För att det är liksom, man kan skratta mitt i gråtan. Det är läkande så. Men framförallt var det ju det att jag inte behövde älta tid med att hålla på och uppdatera andra människor. Det är ju inte så här den här duktiga flickan, schyssta flickan, utan det blev mer så här, nej, nu vill inte jag prata mer om det här. Nu vill jag någon annanstans. Jag vill vara liksom i det ljusa eller så. Så mer så tänkte jag nog.
Och under den här tiden du var sjuk, kände du hela tiden att du hade en bra prognos, eller var du liksom rädd för hur det skulle gå?
Jag tror att man har, alltså det är väl ingen som får en diagnos. Jag hade dessutom vänner som hade dött i cancer, så att jag visste att det är ju en dödssjukdom. En dödlig sjukdom. Jag var rädd, absolut. Jag kan nog också känna så att man kanske har koketterat med dödsrädsla, eller jag hade innan, men när jag väl fick det så förstod jag hur det känns så. Nu tänker jag ju inte på det. Det suddas liksom ut det där. Nu är det ju 12 år sedan, så att nu är väl prognosen bra, tänker jag då.
Ja. Och du sa det där att du liksom åt någonting annat istället för det som läkaren. Och det kom då utifrån bloggen också.
Ja, men utifrån bloggen så blev det ju också att jag fick kontakt med väldigt mycket. Dels att jag hade gjort de här programmen innan, Hälsa Nu och så. Att jag hade liksom kontakt med människor i hälsobranschen så. Och folk hörde av sig till mig och så kunde jag sålla lite så här, men det här och så. Så att jag fick väldigt mycket hjälp så också. Ibland tänker jag så här, det man ger, det får man ofta tillbaka. Det blir någonting sånt. Så att jag har fått jättefin hjälp, eller fick väldigt fin hjälp av väldigt, väldigt många. Så att när jag fick den här diagnosen då, som då var hjärtsvikt och hjärtat var liksom ner och var på 30%. Så det var ju, du vet, nästan så här svim, man mådde inte så bra. Då hörde jag av mig till flera av de här, så här näringsterapeuter och lite olika personer som jag litade på. Och den här läkaren då, den här hjärtöverläkaren, skrev ut medicin som jag gick som googlade på och som hade kunnat hjälpa med sämre hjärta, njursvikt och massa olika konstiga liksom biverkningar. Och jag var ju där på grund av en biverkning, så jag ville ju inte ha fler biverkningar. Så då fick jag det här rådet från Patrik Wollberg på Great Life att äta Q10 terapeutiskt. Och han hade ju läst en undersökning som inte den här överläkaren på Karolinska hade läst, för den var väl förmodligen då på engelska, som visade på att Q10 då, som är ett kosttillskott då, faktiskt kan läka hjärtsvikt. Mm-hmm. Vilket också gjorde på 3 månader.
Wow.
Mm. Så att det finns ju, det är det som är så. Det är jättebra att vi har en sjukvård. Det är jättebra att det finns mediciner och så här. Verkligen. Jag skulle liksom, men jag skulle önska att de kunde vara lite mer. Alla vi andra måste hela tiden ha spetskompetens. Vi måste hela tiden läsa på. Gå på tårna lite för det nya som kommer och så. Men det är lite granna, och jag ska verkligen inte säga alla. Men det är som att har du fått läkarrocken, så har du den, och då behöver inte du liksom ta reda på mer. Väldigt tråkigt. Ja. För att det där tycker jag att en hjärtöverläkare borde ha läst. Mm. En sån studie. Liksom.
Att det blir mer uppdaterat.
Mm. De ska uppdatera sig.
Det har jag helt med om. Och kanske lite mer holistiskt tänk då.
Absolut. Alltså om det finns alternativ till saker som kan ge.
Och komplement. Men man behöver ju båda, eller hur?
Mm.
Mm. Okej, okay, wow, vilken resa. Vill du också ta hand om dig själv på ett enkelt sätt i vardagen för att hjälpa dig själv att må ännu bättre inifrån och ut? Ja, men då ska du testa min app Bardien Soul Care Club gratis i 14 dagar för att känna in om det känns rätt för dig. Inne i appen så får du ju tillgång till ett helt bibliotek med massor av guidade pass. Det finns både powerpass, lite lugnare pass. Det finns mindfulness, meditationer, affirmationer, andningsövningar som hjälper oss att må ännu bättre, känna mer inre lugn. Och så har vi ett bibliotek med näringsrika, hälsosamma recept som är enkla att få in i vardagen. Och allt det här får du tillgång till när du testar appen. Och för att testa appen gratis så behöver du följa länken i beskrivningen här till podden. Fylla i alla uppgifter, dina betalningsuppgifter, men inga pengar dras de första 14 dagarna. Så du verkligen kan känna in om den här känns rätt för dig. Och gör ni inte det, då kan du enkelt avsluta ditt medlemskap under din profil i appen. Det finns ingen bindningstid. Men känner du att det här är precis det du behöver för att hjälpa dig själv att hitta hälsosamma, hållbara rutiner i vardagen, då är det bara att fortsätta vara medlem. Det kostar 129 kronor i månaden och då får du tillgång till allt det här som finns i appen. Plus att jag varje vecka släpper 2 nya pass, 3 nya recept och då och då släpper jag bonusrecept, bonusutmaningar. Så mycket härligt. Jag har liksom samlat allt det som har hjälpt mig att skifta mitt välmående och hjälper mig att stötta mig själv i vardagen för att må mitt bästa. Och det är därför jag är så passionerad och taggad på att dela det här med er. För att jag vet hur stor skillnad det gör för vårt välmående att få till vårt Body and Soul Care i vardagen. Och framför allt att det inte behöver vara svårt, utan ett 10 minuters pass är effektivt, gör skillnad. 5 minuter mindfulness hjälper oss att skifta vår känsla, vår energi och att ladda kroppen med feel good food, som jag kallar alla de recepten som vi har i appen, hjälper oss att ladda oss med så mycket näring så att vi har den här energin till att kunna följa våra drömmar, ta hand om oss själva. Precis det som vi pratar om i det här avsnittet. Så klicka på länken här i beskrivningen till podden för att testa appen gratis i 14 dagar. Du kan också hitta mer info på min hemsida josefindalberg.se. Hoppas vi ses i appen. Och när hittade du liksom kraften i lymfsystemet då? För det är ju det som en av dina böcker handlar om. Ja. Och någonting som jag, när jag tänker på det, så tänker jag mycket på lymfsystemet. Du pratar ju väldigt mycket om det.
Ja.
Och jag är intresserad av det. Många av mina lyssnare är intresserade av det. Och jag tänker att jag ska liksom få massa bra tips här av dig. Men hur liksom hittade du det och förstod vikten av det?
Nej, men de tog ju då bort 17 lymfnoder i min armhåla.
Och hur många har vi?
Man kan ha mellan 25 och 40 i armhålan. Och jag tänker då att jag hade 40, så att jag har flera då, tänker jag då. Men, och sen strålade de. Och sannolikheten då, jag tror att det är typ 50% av de kvinnor som blir, och män då också såklart, för att det är inte bara i bröstet som vi har lymfnoder och sånt där, eller armhålan, utan man kan även ha det av gynekologisk cancer och så. och annan cancer, magen och lite så, så kan man få det som kallas lymfödem, som ju då är väldigt vanligt. Så 50% av de som dels strålar och tar bort lymfnoder har en risk, en ökad risk, just när det kommer till bröstcancer. Mm. Att få lymfödem.
Och det kan man väl få ändå, även om man inte
du kan få det ändå. Du kan födas med lymfödem och du kan födas med ett liksom trögt lymfsystem och så här. Och bebisar som föds utan lymfsystem, de överlever inte. Men man har liksom behandlat lymfsystemet väldigt styrmodligt. Jag vet faktiskt inte ens hur många timmar, om man ens lägger det, på läkarlinjen med att studera lymfsystemet. Vilket ju är väldigt tråkigt, eftersom att det är så många som drabbats av det, och framförallt kvinnor drabbats av det. För vi har ju liksom kanske lite känsliga, dels för att vi har hormoner som liksom, det åker lite upp och ner. Och att det också kan göra att vi har ett trögare lymfsystem. Men framförallt så är ju lymfsystemet också en del av vårt immunförsvar. Så det är ju viktigt att ha ett flöde i sitt lymfsystem för att hålla sig frisk och så. Du vet, om du bränner dig och får, då kommer den här första vätskan som kommer på brännsåret, det är liksom, där är det serotonin som gör att man, och det är en del av lymfvätskan. Så vi har ju liksom, vår kropp är så jäkla finurligt gjord. Det finns ju inte så här, egentligen är det så konstigt att vi har så här öron, näsa, hals och gynekologi och att man är så här, för att allting hänger ju ihop. Mm. Det är ju inget som är så här, det är bara där eller så eller här, utan det hänger ju ihop. Oftast har man ont i en axel, så kan det ju vara för att man går snett med foten. Alltså det kan ju vara så här, allt hänger ihop i kroppen, så egentligen borde man ha ett mycket mer holistiskt sätt.
Yeah.
Så. Och lymfsystemet har vi ju liksom i hela kroppen. Det är som grenarna på ett träd som bara liksom sträcker ut sig i hela kroppen. Och sen hur man liksom får igång det kan ju dels vara sättet, alltså, att röra, alltså massera mjukt så upp mot lymfnoder och för att det ska tömma sig i nyckelbensvenen, så att blodet tappar typ 2 liter eller vad det är varje dag av vätska, och det är egentligen den filtrerade lymfvätskan då som är renad, som ska tömma sig tillbaka ut i blodbanan. Mm. Igen. Och sen ska vi svettas ut och så här. Och jag tror att det är upp till 4 liter vätska som bildas i kroppen per dag. Och det är ju viktigt att det inte bara fylls på. Och det är ju det som händer med när man får ett lymfödem, som ju jag då har i min högra arm, så fylls det på. Och det här vätskan, om den står still, kan då omvandlas till fett. Och då är det svårt att bli av med det.
Mm.
Och då är det också svårt att ha ett flöde i det.
Ja. Så hur gör man då för att få till det här flödet som vi mår som allra bäst när det är flödar fritt i kroppen? Ja. Och hur skulle du säga, vänta, innan vi går dit, hur skulle du säga att generellt folks lymfhälsa är? Har många liksom, vad kallar man det då? Blockeringar i lymfsystemet, eller vad säger man?
Trögt lymfsystem brukar man prata om. Trögt lymfflöde.
Hur många är det som har det, skulle du uppskattningsvis? Är det vanligt?
Jag skulle nog, eller? Det är supervanligt. Mm. Och jag tror att det är många olika anledningar. Jag kommer säkert få på foton när jag säger det. Men alltså, vi vet att huden äter.
Ja.
Ja. Så allt du smörjer in dig med måste din kropp ta hand om. Mm. Och det är bland annat att åka liksom ut i lymfsystemet. Och om du då smörjer in dig med de här skitkrämerna som kostar skitmycket. Men liksom, jag använder inte någon form av liksom krämer eller skönhetsvård som har långa ingredienslistor. Mm. Eller har parfym i sig. Eller någonting som kroppen hela tiden måste liksom bryta ner. Det är så onödig sak. Och jag tänker att vi sprutar på saker, vi smörjer in oss och vi håller på. Det blir ju tufft för lymfsystemet att liksom, det ska ju jobba med immunförsvaret, inte att bryta ner saker som vi liksom tillför. Och likadant med det vi äter, att vi liksom får i oss saker som vi kanske också, som också måste liksom brytas ner så där. Så att jag tänker att överlag så har många, och man ser ju det, att det har ju ökat. Jag vet inte hur det var med lipödem till exempel på, låt säga, 40-talet eller något. Det är säkert någonting som har ökat enormt. Och det är ju också en lymfatiskt. Och man säger att, vad är det man säger? Att det kan oftast vara sköldkörtelproblem som gör att man har liksom svullnat upp så.
Mm.
Så att jag tror att de flesta har mer eller mindre lymfatiska problem. Så att alla de här sakerna som man jobbar med liksom i Kina och så, med att man slår på sig själv, man gör övningar på morgonen för att komma igång, för att väcka liksom både blodcirkulationen men också lymfsystemet. Mm. Det är ju viktiga grejer. Men sen tänker jag också att en anledning till att vi kanske har problem med våra lymfsystem och tröga lymfflöden är också för att vi andas dåligt. Vi andas väldigt grunt. Vi andas inte ner i magen. Och när vi andas in, jag har ju också skrivit en bok om bäckenbotten som heter Knip. När vi andas in så vill vi ju att diafragman ska sjunka och vi vill att bäckenbotten också ska stretchas lite. Problemet är att många har ju liksom kanske en spänd bäckenbotten eller inte har kontakt med sin bäckenbotten av olika anledningar. Men vi vill att den ska liksom stretchas lite. Och sen när vi andas ut så lyfts den lite så. Och då lyfts också diafragman. Det här är liksom pumpen för vårt lymfsystem.
Mm-hmm.
För lymfsystemet har ingen pump som hjärtat har, alltså är pumpen för blodcirkulationen. Så då måste man skapa det. Men om man då har liksom kanske bakvänd andning eller andas väldigt grunt, stressar mycket så att andningen är dålig, alltid går omkring på något så här. Så, ja, men då, det är väl inte konstigt när den här pumpen liksom inte funkar.
Mm.
Och sen är det också muskelkontraktion som är bra för lymfsystemet. Så att det är bra att göra liksom, inte för tungt, för har man ett trögt lymfsystem eller ett trögt lymfflöde, så att liksom, vad säger man, lyfta för tungt kan bli tvärtom också, att man svullnar av det. Så att man måste hitta lite. Det är liksom svårt att säga så här, du ska göra si, du ska göra så. Utan man får försöka liksom man känner efter, vad är det som gör att jag svullnar? Är det när jag dricker vin? Mm. Eller när jag äter jättemycket bullar? Alltså man får liksom titta på så, eller när jag stressar, svullnar jag när jag stressar? Svullnar jag när det är varmt, svullnar jag när det är kallt? Lite sådana saker, tänker jag. Att man får titta på sig själv om man märker. Liksom, man kan ju se det om man tar av sig strumporna, man får liksom märken efter strumpkanten. Det är så här, men då är det lite, då kanske man ska göra lite tåhävningar och lite sådana grejer.
Lite djupa andetag.
Djupa andetag.
Det är också det här med att vi sitter stilla mycket också. Jag tänker, rörelse är väl viktigt för själva hela cirkulationen. Måste
absolut. Vi bara. Mm. Alltså att sitta är ju en framåtböjning. Mm. Så vi behöver ju egentligen mer bakåtböjningar.
Ja.
Mm.
Ah. Okej, och sen så det här med att väcka igång kroppen på morgonen då, slå, massera.
Kanske inte slå, nej, man får tänka så här, men de kan ju vara lite men det är den här, de gör så här.
Och det är väl ju också ganska vanligt, vad är det då, vad heter det? Men gud, vad heter det?
Tapping, är det den du tänker på?
Nej, jag tänker inte på tapping, utan jag tänker på qigong. Då qigong, är väl också lite sådär, men det har jag gjort några pass, och då ska man ju liksom också så här, inte slå, utan lite mer bara klappa. Lite mer. Men okej, så det är, och torrborstning.
Nej, men man säger
så
att alltså, det gäller att man ska liksom väcka den övre delen av kroppen. Och det är ju för att lymfan liksom ska upp och tömma sig här. Och man tänker så här, att om det är en bilkö så spelar det ingen roll om du står liksom längst bak och håller på tutar och tutar. För det är ändå där fram som du måste. Så det är lite samma. Att man tänker så här, gör plats där det behövs göras plats. Så att flödet kan liksom rinna på. Så att man tänker på att hålla på, rulla axlar, aldrig sitta längre än 50 minuter. Så att det borde vara liksom lag på det typ. Jag vet inte hur långa skollektionerna är. Men aldrig längre än 50 minuter. Mm. Så upp och sträcka på sig, röra på sig liksom.
Men det märker man ju, jag som har den här, har du också åra-ring?
Jag har åra-ring. Ja.
Och den syr ju ofta till då, så här, upp och hoppa liksom och så. Och det märker man ju också att 50 minuter går ju fort. Det är
50
ju,
minuter går jättefort.
Det går jättefort. Så man borde ha en liten reminder på något sätt.
Jag ska börja bipa kanske.
Ja, precis. Vibrera eller något. Ja, okej.
Ja.
Men och hur gör man plats här då?
Nej, men jag tänker så här, för mig är att rulla axlar, då känner jag direkt lite framåt och lite bakåt. Då känner jag direkt det här vällustigheten, det känns nästan som lite kolsyra i kroppen. Det bubblar på lite så här. Mm. Man kan bli varm, man kan bli kall. Det är lite det som är, man känner så här, nu satte det igång. Jag brukar här tycker jag också dra på sidan under liksom, vad kallar vi här, för att alla ser ju inte.
Nej, men lite under armhålan,
under sidan armhålan av bröstet. Upp mot, precis, upp så. Men också här är ju såna platser att man tar runt öronen, ner längs halsen, ner till de här liksom,
lite groparna
nyckelbenshålan.
Här. Ja. Ja, precis. För det tror jag många säkert hållit på med lite så här ansiktsmassage, lite gua sha och grejer. Och då gör man ju det, men så ska det ju också ner här då. Ner så det är lite där. De kanalerna bakom örat, ner
mot de här. Så här. Det är sånt som du kan göra när du sitter, att du håller på lite så. Men man kan dra, man kan hålla på och putta lite i armhålan. Man börjar alltid med vänster arm.
Mm.
För man säger att liksom, vänster sida tar upp 75% av lymfvätskan och den högra bara 25.
Aha.
Och det hänger säkert ihop med att vi har hjärtat där, att vi har liksom bjält, alltså det som sitter här, att det hjälper till lite. Jag vet inte. Det finns ju inte så mycket studier på lymfsystemet än.
Vilket är ju helt galet när det är en så stor del av vår kropp och fysik och immunförsvaret som säger. För vad, om vi tänker på biverkningar av att ha ett trögt lymfsystem, vad leder det till? Eller kan leda till?
Nej, men det jag bara tänkte säga var ju att man har ju hittat att det kommer att bli mera, det kommer göras mer studier på lymfsystemet för att man har hittat att hjärnan också har ett lymfsystem, det glymfatiska systemet. Och att det är viktigt att hjärnan liksom får tömma sig varje natt. Och då ska man helst vara 40 minuter i djupsömn. Så det vet ju vi då som har åraringen. Att man liksom blir livrädd om man råkar vara under 40 minuter.
Och jag som har två små barn som båda inte gillar att sova så mycket kan säga att det är ofta rött på det här strecket. Men, och det kan ju också leda väl ganska mycket till den här hjärndimman som man pratar om man inte får det.
Hjärndimma, men säkert också allt det här vi vet inte med liksom Alzheimer. Jag tänker att vi är inne på någonting som är liksom lite hetare då hjärnan. För den är ju alltid värderad. Huvudet har alltid värderats mer än kroppen.
Så nu när man har sett den kopplingen, då jäklar ska de undersöka nu.
Kommer det bli. Det tror jag att det kommer bli. Så att det tror jag. Men, så det är väl sådana saker att om inte liksom kroppen tömmer sig så är det ju då hjärndimma och alla sådana saker. Men också absolut att man blir större, ämnesomsättningen, att man är sjuk, återkommande liksom förkylningar, man brukar prata om torrhud, ja men lite sådana saker. Ja.
Mm. Och sömn, lite svårt att sova eller?
Sömnsvårigheter kan också vara ett lymfatiskt problem och så.
Mm.
Det handlar nog ganska mycket också om att alltså, lymfsystemet tycker ju om att vara i vila, eller man ska säga. Den tycker inte om stress.
Mm.
Så det gäller att hitta den här, hela tiden den här balansen. Och det är väl det som också kan jag tänka mig att det har ökat. Att vi har varit och är dåliga på det här med återhämtning.
Ja.
Att när man har gjort någonting så ska man ge det i tid så här, ja, men, innan man går på någonting nytt. Så.
Mm.
Och det är lätt om man är som du, en småbarnsförälder, så löper ju allting in i sitt. Därför är det ganska skönt att bli 60 och ha lite mer tid och kunna åka 6 veckor till Indien.
Ja, det låter väldigt härligt. Men okej, så när du började förstå mer kring lymfsystemet och började jobba med att få igång cirkulationen och få ett mer flöde i ditt lymfsystem, vad märkte du för skillnader i ditt välmående?
Nej, men alltså min arm svullnade ju upp. Det var ju det som hände. Det här, jag kommer inte riktigt ihåg när det här var, 2015 kanske då. Så svullnade min arm upp så mycket och min hand svullnade upp så mycket så att jag inte såg ådrorna på handen. Så jag tänkte så här, gud, jag har fått en blodpropp. Så att jag åkte in på akuten och på akuten och bara, nej du, man kan inte få blodproppar i armarna. Det var också konstigt, men och sa ingenting om att det kunde vara lymfsystemet eller lymfödem. Jag sa ju ändå att jag hade haft cancer och sådär. Så det var ju lite konstigt. Så att det var ju mycket, jag fick liksom hela tiden, allt som jag kommer fram till i efterhand har jag ju fått typ googla mig fram till. För att man liksom inte har fått den hjälp som man faktiskt egentligen borde liksom automatiskt få, tycker jag. Att, särskilt om man har gått igenom cancer så, och cancerbehandlingar, så borde det, eftersom att risken är ju så pass stor då. Och grejen är den att det kan ju liksom låta så här, men det är lite så här fåfängt, vadå en arm som har svullnat, hur viktigt är det? Och så här. Men grejen är den att när du har lymfödem, och det här gäller ju alla även som har dåligt lymfflöde, så finns det ju en risk. För mig är det ju att jag har ett nedsatt immunförsvar i min högra arm, vilket gör att om skadar jag kan ju liksom få då något som heter rosfeber. Och det kan ju då övergå i sepsis, vilket ju är en av de största dödsorsakerna nu. Så att det är, och det, jag har träffat flera, jag har haft rosfeber 2 gånger, eller om det är 3. Och jag har träffat kvinnor och också män som har genomgått cancer, som har haft det, liksom kan ha det så här 9-10 gånger på ett år, och då måste de ta antibiotika och äta antibiotika så många gånger. Så att det här är ett superviktigt ämne, och att det tas på allvar, för det, vem vill äta antibiotika flera gånger i om året?
Det blir väldigt mycket följder för hela hälsan.
Jättemycket följder, ja. Och dessutom så kissas det ut, va? Och det åker ju ut i grundvattnet. Ja, så att man får ju tänka också lite längre. Nu menar jag inte att någon inte ska äta antibiotika om man är. Preventiv vård så kanske man kan. Och det är därför jag brinner så mycket för lymfsystemet. Och det också blev en bok, där jag träffade på alla experter som då, det här är 2017 den kom ut, som faktiskt var den första boken som riktar sig till oss som har problem och inte till liksom de som masserar och så här. Jag utbildade mig också till lymfmassör för att ta hand om mitt eget lymfsystem. Vilket ju är lite galet att det ska behöva vara så.
Ja, absolut. Men och hur ser din liksom lymfrutin ut idag? Är det här liksom rulla på axlarna, ge lite massage, eller hur? Kan du inte bara ta med oss en morgon? Hur börjar du din
morgon
dag?
Jag vill med veta. Ja, nej men alltså jag går ju upp, dricker vatten. Jag torrborstar mig varje morgon.
Och gör du då hela kroppen då?
Hela kroppen.
Och så fokuserar du extra mycket här uppe till, eller?
Nej, alltså när jag torrborstar mig så, alltså jag gör det i den riktningen som man gör när man också gör sin egen vård. Mm. Och då är det vänster arm, höger arm, övre delen, mage och det som jag når här bak på liksom ovanför rumpan. Sen gör jag ju vänster ben, rumpan.
Nerifrån och upp då?
Ja, nerifrån och upp. Och sen höger ben nerifrån och upp. Och så kan jag liksom jobba lite så här typ ljumskarna liksom för att väcka lite så. Jag kan rulla lite axlar och så. Sen efter det smörjer jag kroppen med sesamolja. Väldigt, väldigt tunt lager. Inte så att det blir liksom så här tjockt och fett. Liksom, utan ett tunt, tunt lager.
Och varför just sesamolja?
För att jag tycker att sesamoljan är väldigt härlig också. Och den är väldigt bra. Den är liksom omfamnande och ja, och den är inte uttorkande på i längden, om man säger. Och just nu är det, och sen så kan det ibland vara, så kan ju varva, det kan bli rivskliolja eller tistelolja eller så. Men nu har jag ju precis varit i Indien, så nu har jag liksom en sesamolja med mig hem. Så det gör jag, och sen går ju jag och yogar. Så det är ju ett sätt. Och då är det ju som solhälsningar, det är ju som änglavingar som man pratar om i lymfvården, man ska kalla det, att man gör änglavingar för att väcka övre delen av kroppen. Och sen gör jag ju liksom hela mitt pass med andning och allting sånt.
Och gör du det här varje morgon?
I stort sett. Nu har jag ju gjort det 6 dagar i veckan under 6 veckor. Och nu när jag kommer tillbaka till Stockholm så försöker jag få in det. Ja.
Wow. Så härlig start.
Det är därför det är skönt att bli 60. Man får
man
till
har så mycket till att göra det. Tänk vad härligt. Fantastiskt. Ja, själv försöker man få till lite här och där. Men det jag gör så gott jag kan. Det är ju det. Man får göra det man kan. Och
man får göra
make it
man
work.
Kan.
Och ibland har jag ju också tid till att göra ett långt pass. Och ibland är det 10 minuter. Men då tar jag ju de 10 minuterna. Ja. För det är det som är den stora skillnaden. Att faktiskt ta vara på de små stunderna. Och att, som du säger, kanske bara ta en stund till. Och ta några djupa andetag. Rulla axlarna. Göra lite änglavingar. Göra någon solhälsning. hälsning gör så stor skillnad.
Ja, men det gör jättestor skillnad. Det är att folk ska få in det, men också att man kanske börjar tänka på sina andetag, hur man liksom, hur man andas.
Mm.
Så att man inte hamnar i det där liksom läget som ju inte är så bra för en överhuvudtaget. För att med andningen, så det är liksom ens bästa vän. Det kan ju lugna ner en, det kan ta bort smärta, det kan, alltså det är så bra med andetaget.
Så bra, alltså.
Nej, men också jag tänker att det finns så himla mycket som kostar i livet, va. Alltså, ja, men det är ju lätt också som jag gör absolut en massa samarbeten och så, och köpt det här och köpt det här och köpt det här, men absolut, det betalar mina räkningar. Men, och många saker är jättebra hjälpmedel. Jag skulle inte göra reklam för något som jag inte tror på.
Mm.
Men du har dina redskap med dig jämt.
Ja.
Det är det. Du lär dig att andas rätt. För då kommer det som, det är så ringa på vattnet. Ditt liv kommer bli mycket enklare. För du kan hantera saker. Och känslomässigt, du går inte upp i spinn. Du kan liksom lugna ner, ilskas, det, allting sånt. Men också att lära sig att koppla på bäckenbotten. Och det blir en pump. Att ta hand om sig själv. Att vara rädd om sig själv. Och ta i sig själv med fina och varma händer. Så, ja, allt sånt är ju gratis.
Exakt. Ja, men faktiskt.
Så att det behöver inte liksom.
Nej, och just andningen är så viktig. Mm. Jag kan komma på mig själv, framförallt när jag sitter och koncentrerar mig vid datorn, nästan så att jag håller andan. Man sitter liksom och man är så koncentrerad, så bara, nej men gud, slappna av, ta djupandetag. Så nu vet vi behöver alarm på att djupandas, så kommer upp och gå var 50:e minut. Det är bra takeaways från det här avsnittet.
Ja, men att ta hand om sig själv också, att röra vid sig själv och att liksom smörja in sig med fina, välluktande oljor, liksom växtoljor.
Ja, det är ju en annan bok som du har gjort om natur. Eller hudvård, som jag tycker är superfin. Den boken är fantastisk. Och jag hakar ju på det tåget. Och den lärde mig väldigt mycket just kring det här med att inte, alltså välja bort parfymerade produkter, mer naturliga. Jag köper ju av en tjej som sitter liksom i Enskede, eller inte Enskede, i Älvsjö, i sitt garage och gör mycket hudvård. Och jag tycker liksom att det, jag tycker absolut det är härligt att ha liksom snygga produkter hemma. Men nästan där när det är liksom egengjort. Alltså det är, jag gillar det. Jag tror att det är en ny, det kanske är den här nya gröna vågen som kommer. Att det ska vara liksom enkelt och naturligt och inte så himla fancy-pansy.
Nej, men jag hoppas att det är det. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi tänker längre faktiskt. Och att framförallt, det är både liksom ekonomiskt och miljömässigt bättre. För vi måste börja tänka så här på sånt. Vi måste tänka på vad vi tar ut i luften, vad vi tar ut i vårt grundvatten och så. För vi vill ju att våra barn faktiskt ska ha en värld som inte är försurad och så.
Nej, men det märker man också, som vi var inne på förut med samarbeten. Jag jobbar ju också med varumärken, och då väljer jag ju varumärken som ju tänker på det när de tar fram sina produkter, och om det är hudvård, att det är liksom clean beauty som det mycket kallas för och sådär. Så det är också härligt att större varumärken börjar fatta det här och ställa om. Alla har absolut inte kommit dit, men vi hoppas att det sker. Ja, men gud vad härligt, Karin. Tack snälla för att jag fick prata med dig där. Jag känner att jag har så mycket med mig från det här avsnittet. Jag känner just det här med att
rulla axlarna och
torrborsta mig. Jag försöker torrborsta mig, inte varje dag gör jag inte det, men jag skulle säga att jag gör det ett par gånger i veckan i alla fall. Och jag tänker att jag har faktiskt med mig en torrborste hit. Så jag tänker att jag ska fråga dig hur jag gör, och kanske om vi kan filma det här. Om du bara kan visa lite vilka riktningar, för jag tänker att det kan vara så att man gör ett rätt håll. Så ni får hålla utkik på Instagram för det. Och även se till att följa Karin på Instagram. Berätta, var hittar man dig?
Nej, men man hittar ju dels mig då på Karin Björkegren Jones. Där pratar jag lite om allt möjligt. Men om man är intresserad just av lymfsystemet, så är det ju Lymfdiva då med PH. Där är det ju mest bara om, eller där är det ju bara om lymfsystemet.
Ja. Härligt. Tack snälla.
Tack själv.
Vi hörs och ses snart, hoppas jag.
Hej då.
Tack. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.